What Does This Button Do? En självbiografi av Bruce Dickinson. I översättning av Marie Hansson, Sandra Ratt och Sofie Rydell. Förord. Jag hade cirkulerat över Murmansk i 2 timmar, men ryssarna ville inte låta oss landa. Landningstillstånd medges ej, sa de med samma brytning som Mr. Chekhov i Star Trek The Original Series. Jag visste inte om den här flygledaren var ett Iron Maiden-fan, men han skulle ändå aldrig ha trott mig. En rockstjärna som extra knäckte som pilot, inte troligt. Hur som helst hade jag inte Eddie med mig ombord, och det här var inte Ed Force One, det var en fisketur. En Boeing 757 från Astraeus Airlines med 200 tomma platser och mig som pilot. Det var bara 20 passagerare från Gatwick till Murmansk, de flesta av dem män vid namn John Smith. Livvakter beväpnade upp över öronen. Inte för att Lord Heseltine behövde det. Han var rätt händig med tårgasen när det behövdes. Och så var det Max Hastings, före detta redaktör på Daily Telegraph. Han var också ombord. Jag undrade om den sovjetiska flygledaren hade läst några av hans ledarspalter. Jag trodde inte det. Vilken sorts fisk finns det i Murmansk? Hade jag frågat en av alla John Smithar. Speciella fiskar, svarade han gravallvarligt. Stora fiskar, föreslog jag. Väldigt stora, förklarade han och lämnade cockpit. Murmansk var högkvarter för den sovjetiska nordflottan. Lord Heseltine var före detta försvarsminister, och det Max Hastings inte visste om världens beväpnade styrkor var inte värt att trycka i tidningen. Världen nedanför oss var hemlig och dold under ett bomullslager av låga moln. Jag hade en radio och en gammal Nokia-mobil till hjälp vid förhandlingarna. Otroligt nog hade mobilen täckning halvvägs runt varje varv, och jag kunde messa våra flygledare som talade med Moskva via den brittiska ambassaden. Inga satellittelefoner, ingen GPS, ingen iPad, ingen wifi. Som James Bond säger till Q i början av Skyfall, en pistol och en radio, inte direkt julafton. Efter att vi cirkulerat i 2 timmar, både fysiskt och metaforiskt, förändrades läget. Om ni inte ger er av, kommer vi att skjuta ner er. En vacker dag borde jag skriva en bok om det här, tänkte jag, när vi vände om mot Ivalo i Finland. Född 58. De händelser som tillsammans skapar en personlighet samspelar på underliga och oförutsägbara vis. Jag var enda barnet, och fram tills jag var 5 bodde jag hos mina morföräldrar. Det tar ett tag att klura ut dynamiken inom en familj, och det tog ett bra tag för mig innan jag hade fattat. Jag insåg att min uppfostran var en blandning av skuldkänslor, obesvarad kärlek och avundsjuka. Allihop överskuggat av en överväldigande pliktkänsla, av att känna sig tvungen att göra sitt allra bästa. Nu inser jag att det inte innebar särskilt mycket ömhet, men att det var ganska noga med detaljerna. Under omständigheterna kunde det ha varit mycket värre. Min riktiga mamma var ung och hade gift sig i sista minuten med en aningen äldre soldat. Han hette Bruce. Min morfar hade fått i uppdrag att vaka över deras uppvaktning, men han hade varken det mentala eller moraliska omdöme som krävdes för den uppgiften. Jag misstänker att han i hemlighet sympatiserade med de unga älskande. Det gjorde inte min mormor, vars enda barn hade slitits ifrån henne av ett råskinn, inte ens någon från norra delen av landet, utan en inkräktare från Norfolk-kustens flacka och fiskmåsbesudlade ödemarker. Östra Englands kärr, träsk och myrar. En värld som i århundraden har varit hem för de missanpassade, anarkisterna, den envetne tiggaren och en hård tillvaro.